Ja, hejsan, nu är Ta mig på orden tillbaka.
Det är den, och vi är inte tillbaka var som helst. Det är vi som vanligt, Staffan Dopping och Marie Karlsson, men vi är i en annan miljö.
Ja, vi är på Språkforum som Språktidningen arrangerar här på Nalen, och vi passar på här i den sena kafferasten. Vi är fullladdade med, ja, vad har vi fått i oss för någonting, Marie?
Ja, exakt. Folkligt, festligt och fullsatt hade de som slogan någon gång. Där det händer och fötter, eller hur var det? Det är en väldigt, väldigt trevlig och livaktig tillställning, måste man säga. Med väldigt mycket folk och väldigt dynamik och väldigt roligt, som det ofta blir när det handlar om språk. Och så har det varit fantastiska talare, måste man säga också.
Ja, alldeles nyss lyssnade jag på David Lagerkrantz här, som han sliter sig från skrivandet av den nya Millennium-romanen, och han beskrev ju, alltså, han är ju fantastiskt effektiv och duktig, men han sliter och tycker att det är jättesvårt att skriva. Alltså, ja. Han talar ju helt utan problem.
Ja, det är nästan precis det. Och just det där, beskriver den här ekonomin och ransonerandet av ord och kampen, och just när han berättar om hur mycket han har fått med sig naturligtvis av sin far och Olof Lagercrantz, en av mina stora idoler här i världen, som ju hade hade varit dyslektiker med dagens mått mätt, men hur när språket blir en kamp, att resultatet då kan bli så mycket bättre.
Han beskrev sin far lite grann som en vålnad, men det var nog en vålnad som ville väl på något vis, fick jag ett intryck i alla fall.
Ja, jo, men absolut, det är inte alldeles enkelt naturligtvis.
Men i övrigt så har Språkforum, det är ju alltså en massa språknördar som du och jag, men de flesta är väl forskare dessutom. Och Siv Strömqvist började ju alltihopa med om konsten att kommatera. Och det är intressant att det har ju liksom varit en kamp om vilken huvudprincip som ska gälla kommatering. Alltså, ska det vara begriplighet och förståeligt, eller ska det vara grammatiska regler, eller ska det vara sats? Ja, inte vet jag. Har du fattat det där, vad som är liksom...
Vad jag inte har förstått är ju att människor med näbbar och klor har kämpat för satskommatering så långt fram. När det för mig har varit ganska tydligt att det som gäller är en tydlighetskommatering. Och det har, så länge jag har undervisat, har jag liksom för egen del uppfattat det som gäller. Men vissa människor slåss ju för satskommateringen. Ofta för att man har lärt sig att det är så, och det är svårt att lära av, det är svårare än att lära in.
Ja, men jag tror att jag har minst två samtidiga principer, för jag finns absolut en tydlighetsaspekt när jag kommenterar, men jag brukar alltså sätta komma när jag uppfattar att det är två huvudsatser. Till exempel, alltså, han var en utmärkt människa på många sätt. Och imorgon skulle mamma laga pannkakor. Det uppfattar jag som två huvudsatser. Ja. Alltså, och mamma då imorgon, så sätter jag komma.
Ja, och det, alltså, många gånger så kan det ju sammanfalla. Att det kan ju vara motiverat för att mellan två satser är rimligt att ta en paus, om man säger, eller åtminstone andas in, men inte stanna så mycket som för ett stort skiljetecken.
Ja. Fast när jag ser någon annans text, så kan jag säga att jag stryker fler kommatecken än jag lägger till.
Så är det ju absolut. Men det var ganska underbart när det behöver ju vara ett forum som detta, för att när Siv Strömqvist säger lycka till med kommateringen, och liksom massan upplever sig som välsignade av påven. Liksom, det är en härlig känsla. Och inte alla som förstår det. Alla som lyssnar kanske förstår, men inte kanske som majoriteten. Men sen tycker jag att det här smeknamnen var jätteroligt också.
Ja, Thomas Riad från Svenska Akademin, han var också en väldigt god estradör. Tompa då, som han har blivit nas nu.
Precis då.
Men framförallt att fonologin kontra morfologin, i fråga om smeknamn så är det hur det låter. Är det ljuden som styr över det andra, och språket i övrigt är det tvärtom?
Precis det. Och det tyckte jag också var, och det där tycker jag var, det var ett exempel på just det här för många, om man är, ja, man behöver inte vara extremt språkintresserad, men om man är någorlunda medveten språkbrukare, så är det ju det att man många gånger får såna här aha-upplevelser när man, alltså, använder reglerna behärskar man. Men beskriva reglerna, att kunna förstå varför. Det tycker jag, det här att Thomas Riad var jätteintressant, att just det där, han pratade ju om att varför ja, varför heter man till exempel Nisse, Maggan, Abbe och Vicke och inte Nilse, Margan, Albe och Vikte? Mm. Vilket det skulle vara egentligen, alltså det finns en logik som övertrumfas av fonologin, hur det låter. Så att det här är som vi är på nu, alltså det här språkforum, det kommer att sändas via UR tror jag också. Så ja, att man kan få se allt detta underbara på tv, vi vet inte riktigt när. Men
hela dagen bandas av Utbildningsradion, så att det är någonting som man bör kolla in. Ja, alltså man kan ju fråga sig vad man har för nytta av att veta hur smeknamnet kommer till, men förmodligen har man det på något vis i språkforskningen. Och till exempel så är vissa då konsonantkombinationer som vi tycker, alla nästan tycker bättre om. Det är bättre med fetma var inte så bra, men
femte, alltså tumme hakar upp sig mot mötte.
Alltså, MT ja. Gillar vi, men TM gillar vi inte lika mycket. Ja, vi har fetma, vi har rytm och så vidare.
Precis.
Men vi har någon slags motstånd.
Ja, och det är också det här med språklig utveckling som vi så ofta pratar om, alltså att språket drar åt ett visst håll av någon form av lättnadsprincip, alltså att man vill att det ska vara lätt att uttala och ligga bra i mun, det trumfar över väldigt mycket annan logik och förändring över tid handlar ju ibland om den typen av lättnad helt enkelt, så på så sätt det här är ju intressant även i andra sammanhang om man säger.
Nu låter det som om det är otroligt gapigt här och vi gapar till en själva också. Ja, det är ju kanske kaffe. Vi står här precis i den här gången från ingången till Nalen och in till stora salen. Men nu har ju suttit, hur många är det här som sitter här? 500 personer kanske?
Ja, kanske.
Och varit tysta flera timmar och ja, det är precis som...
Och nu när man kommer ut på ett kakelgolv med ganska lite textilier, då vill man låta upp sin stämma helt enkelt.
Ja, det vill man göra. Men det har verkligen varit kul och... Katarina Grünbaum som är många år var språkvårdare på Dagens Nyheter, hon har ju gått tillbaka till att jobba mycket med Bellman och Bellmansällskapet och sånt där. Och hon, det var en väldigt livfull beskrivning av vilken betydelse Bellman har och hans språkliga förnyarkraft också.
Ja, hon var alldeles makalös, Katarina Grünbaum, som man ju, hon är ju mycket, mycket bra. Det blir lite en sportrecension nu känner jag, prestationen, men alltså hon är underbar att lyssna på, men hon var ju, det var ju så härligt att höra henne som Bellman-kännare och hon sjöng ju till och med bra människan.
Ja.
Men det kan jag känna, vad detta anförande framförallt väckte hos mig, det är ju den här saknaden. Bellman och Shakespeare och Strindberg och några till är ju så roliga att undervisa om, så man nästan får kramp när man tänker på att man inte får göra det längre, höll jag på att säga. Alltså det är ju, alltså Bellman är ju, och just språkligt, ett sånt enastående författarskap. Det är nu, välkommen till dagens största plattityd, men,
ja, ja.
Men likväl.
Jag tänkte också på, det såg ut som att hon hade ett manus någorlunda, Katarina Grünbaum, ja. Tycker jag. Jag vet, jag är inte säker, men om hon hade det så använde hon väldigt, väldigt skickligt, för hon tappade inte kontakten med publiken på något vis. Men jag har också tänkt på att, jag menar, flera av de här personerna är ju väldigt intellektuella, skrivande människor, men alla har varit otroligt bra på muntlighet.
Ja, det håller jag med om också. Och i olika, alltså Mikael Parkvall som vi lyssnar på alldeles innan här också, har ju jag läst men aldrig faktiskt sett. Instans på vykort höll jag på att säga, och en mindre live, och han var ju en fantastisk scenpersonlighet och otroligt. Han har ju också studerat något väldigt intressant och ostuderat, nämligen hur många människor som pratar olika språk i Sverige.
Ja, han är lingvist vid Stockholms universitet, Parkvall.
Och just det, att det är ett faktum att i Sverige finns det ingen statistik utöver grundskolestatistiken angående hur många människor som pratar vilka språk. Och då kan man ju med rätta tycka att det är svårt att ha en språkpolitisk ståndpunkt eller överhuvudtaget kunna jobba språkvårdande eller alltså vuxenutbildning och så vidare. Men han har alltså gjort, alltså försökt att kartlägga hur många människor som pratar olika språk i Sverige.
Ja, och så hade vi en sån här lite medial språklämplighetsdiskussion som Sydsvenskans och Helsingborgs Dagblads språkvårdare Ingrid Fredriksson hade tillsammans med språktidningens Anders. Ja, vilket liv det är. Ska vi gå någonstans eller?
Nej, jag tror inte det.
Nej, vi står kvar. Ja, det var ju i vilket kan man skriva neger och sånt där. Vad var det? Belarus jag vet inte, det sa inte mig så mycket de där diskussionerna. Jo, det var någonting på slutet som jag tyckte var med. Kommer du ihåg vad vi pratade om då?
Ska vi se, på slutet pratade om vad hon sa, som jag tyckte var, alltså, den vanligaste frågan hon fick av sina skribenter, så att säga, det var stor eller liten bokstav. Ja, huruvida man använde stor eller liten, och det är ju superintressant. Jag vet inte vad jag hade tänkt mig, men kanske inte det.
Alltså, det är ju så att, för mig är det så att stor bokstav, versal, det är ju en signal om att det händer någonting. Antingen så är det en ny mening, eller också är det ett namn, oftast då. Det betyder ju att om det inte är det, eller om det är så att säga, då har jag hajat till som läsare av fel skäl, och då blir ju liksom versalen en störning.
Ja, och sen det här med pratar vi om också det här med varumärken, huruvida man, när keso med versalt K förvandlas till keso med gement K, ungefär som Jeep och lite andra grejer gör det. Ja. När det blir en generisk företeelse snarare än ett firmamärke. Men sen så pratar vi ju alltså om man diskuterade ordet hen, som ju vi har gjort i denna förträffliga podd tidigare, och ordet färskt var ju en intressant diskussion om.
Ja, just det. De flesta som är språkintresserade tycker väl att det är okej att säga få färre färskt, tycker nog de flesta. Men hon tyckte då, språkvården på Sydsvenskan, att i en rubrik, i en nyhetsrubrik i tidningen, så var det lite för tidigt, tyckte hon. Håller du med om det?
Nej, inte nödvändigtvis. Det är ju ett ord, om man nu är av den här, gammaltestamentliga versionen av människa som säger att jo, men det finns för att det står i Svenska Akademiens ordlista. Då har det ju funnits en tid, det måste man ju säga. Ja. Och sen så som, förlåt, nu tappade jag namnet på hennes samtalspartner, vad heter han?
Anders Svensson.
Tack ska du ha, Anders Svensson. Han sa att det finns inget skäl att acceptera språkliga luckor om de är lätt avhjälpta. Så det är ju alldeles utmärkt. Men ja, vad man kan säga med ordet färskt, det är klart att alla ord som sticker av, då kan, du och jag har ju ibland propagerat för att om man använder ett ord som är apart, som sticker ut, så kan man ibland, man tappar lite i förståelse, man tappar lite i fokus. Men å andra sidan så ordet färskt är ett strålande ord som fler borde använda. Då kanske man gjorde en sån här liten leg-up, vad heter det på svenska, när man hjälper dem att stiga på en häst. Man, liksom, man hjälper upp det, puttar på det lite grann, ger en knuff i baken så det kommer upp.
Just det.
På den så kallade agendan.
Ja, och samtidigt tycker jag så här att om det skulle vara en störningsrisk med ett ord, vilket det kan vara, så är den ju mindre i tidningar som man läser med ögonen. Det kan man ju faktiskt fundera en stund, jämfört med talad radio till exempel. Så att man borde kunna släppa igen lite mer av det, tycker jag.
Har du ju rätt i, kan man säga.
Ja, det var lite diskussion om det heter IS, Islamiska staten och sådär. Och jag hade lite tankar om det. Lagerkrans, fick du inte ännu lite... Du ställde en fråga till honom förresten, Marie.
Ja, det gjorde jag. För det är en sak som jag har funderat på faktiskt. Det med just det där att man skriver om så olika människor som han ändå har gjort. Alltså, Göran Kropp, Håkan Lans, Zlatan, och sen, jag älskar den här boken om Alan Turing, fast jag älskar den sedan alla böcker om Alan Turing, men den där Wilmslow-boken är så himla bra. Att just det där, om man jobbar på olika sätt med processen och språket, och för att skildra och gå in i de här människorna, han berättar ju om, helt oprovocerat höll jag på att säga, så berättar han ju om Zlatan-boken och hur han i princip stod framför spegeln och sa jag är Zlatan. Tills han plötsligt var tvungen att låta den texten som hade fötts under dessa omständigheter möta den riktiga Zlatan. Men jag tror att han tyckte att svaret var att han tyckte att det var lite av hans grej. Han var lite litterär kameleont som roas och fascineras av att gå in i de här olika människorna.
Alltså David Lagercrantz har ingen stil. Alltså ingen stil som han hela tiden kör med, utan han försöker hitta en ny stil för varje bok, pratar vi om.
Ja, och så är det ju lite grann om man tänker på det man läser också, faktiskt.
Vilket ju låter som att han gör det väldigt svårt för sig, tycker jag.
Ja, man fick ju lite grann intrycket av att han tyckte om att göra det svårt för sig också, eller jag på säga. Men det är en sak som han sa från mitt gamla gebit som kanske kan roa någon, var att han satt att fylla det här tomma arket, det var ganska ångestfyllt och inte allt särskilt roligt. Men redigeringar som sudoku eller korsord, otroligt lustfyllt. Och det är väldigt många som kanske, bland annat jag, som kanske inte riktigt skulle instämma i att redigeringar otroligt lustfyllt, men det... Det tyckte han.
Det är roligare att ha en text som man kanske inte tycker är toppen, men som ligger där framför som ett arbetsmaterial som du kan knåda, än att inte ha någonting alls. Eller hur?
Nej, om man har att se fram emot skrivprocessen där man kanske någon gång hittar ett flow, eller att se fram emot redigeringsprocessen, som handlar om att konsekvensgnugga det och dem i olika typer av körningar. Då tycker jag nog fortfarande att det... Att det ja, fast det är sådär, vem är det som har sagt det där, jag tycker inte om att skriva, jag älskar att ha skrivit. Kan det vara Dorothy Parker eller någon, men det ligger mycket i det.
Ja, jag hade den här situationen igår, för jag fick en fråga från SVT Opinion igår morse var det väl, eller var det förrgår? Hur som helst, igår så...
Igår tror jag, ja. Ja,
så de ville att jag skulle skriva om Björn Ranelids språk. De frågade mig alltså, och de hade hört Björn Ranelid i P1-morgon i en intervju om alla hans metaforer. Han hade 50 metaforer på de första tre sidorna, någonting sådär. Och så frågar mig, och jag tycker att det är jättekul förstås, men gissa om jag hade prestationsångest och det där tomma arket när jag skulle börja skriva då. Jag har fått boken och har läst kanske en tredjedel någonting. Och jag lyssnade på Ranelid och så här, men jag kände just det. Men jag kom loss med den här artikeln faktiskt. Så
ja, att, nej, men den tycker jag man ska läsa. Den hör verkligen hit. Den skulle du nästan kunna få läsa upp med din sonora stämma. men jag rekommenderar verkligen att man tittar på den. För just det här, den är kort, snärtig, to the point och säger intressanta saker. Du måste upprepa. Alltså, försök sno ihop. Hade du ställt den här frågan hade den varit jävligt mycket smidigare. Men försök sno ihop din kontenta kring Ranelids förhållande till det svenska språket. För den tycker jag är väldigt bra.
Ja, jag hyllar ju hans metaforer. Framförallt när jag läser Ranelid. Det är lite skillnad på att höra Ranelid och att läsa hans text. För jag läser dem med min dialekt så att säga. En korsriddare för svenska språket. De här metaforerna som han har svart bälte i metaforer skriver jag i min text. Det är som en gåva till alla människor som älskar svenska språket. Och han har ju ett kärleksförhållande till svenska språket, uppfattar jag. Så, sen säger han ju väldigt konstiga saker, Ranelid. Han säger till exempel att det finns 1 miljon människor som kan skriva som Lisa Marklund. Men det är bara jag som kan skriva som jag. Och då han blivit... I en intervju så säger de, det där lät inte så ödmjukt. Det är mycket ödmjukt sagt, tycker han själv. Det är bara en observation, tycker Ranelid.
Just det, jag menar säga en passant liksom. Not judging.
Ja, så klart att han retar hela tiden. Men jag ska säga, då, om man måste välja sida, då väljer jag Ranelids sida. Ja, för jag tycker det är ett ymnighetshorn av metaforer som vi mår bra av. Och framförallt så tycker jag att det är en otroligt kraftfull dementi på det där dumma påståendet att svenskan är ett fattigt språk. Det, eller hur?
Ja, det som jag nästan tyckte var det bästa av alltihop, den bästa så här kärnpunkten i texten, att om man tycker att svenskan är fattig, då tycker jag man ska ta sig en liten titt på Björn Ranelid.
Ja, ja. Och jag har inte läst särskilt mycket Ranelid måste jag säga, men just nu den här sista befälhavarens hemlighet, för det första så är det väldigt vackert språk, och för andra så är det spänning. Det är också en beskrivning av hur det är, det militära systemet, relationen mellan ÖB och regering och sådana saker. Och det är väldigt mycket prosa som inte är överlastad, som är faktiskt bara... Så att jag tror att Ranelid också är framme och stryker ganska mycket faktiskt, gissar jag.
Det är intressant.
Jag vet inte om han skriver på dator eller inte, men jag skulle tro att han skriver på dator, men jag är inte helt säker. Det blir en lite kortare podd än vanligt, va?
Ja, för jag tror att det ringde någon slags klocka här nu, så jag tror snart vi måste börja dra oss inåt. Och vi
delar ut, vi har ju förresten en ny devis för vår podd också.
Ja.
Ska vi kanske berätta i podden också? Ja, det är nämligen ärans och hjältarnas podd.
Är det inte bra? Tack alla som har bidragit också, ska man säga, på vår Facebook-sida bland annat i den här omröstningen om en kort och snärtig tagline. Men vi landade på, ta mig på orden, ärans och hjältarnas podd.
Och lagom till att vi rundar av den här podden så minskar då ljudnivån med ganska många decibel. Men det är för att det ska fortsätta här. Vad är det som är det sista? Ja, ny svenska, nyord i tiden. Och så är det en expertpanel som vi har skickat in frågor, så att det håller på en stund. Ja. Som sagt, ja.
Och nästa gång vi hörs det är när vi hörs live, eller hur?
Just det.
Blir det inte så?
Jo, det är det. På Solna Folkets hus.
Ja, 21 mars.
21 mars. Eller ja, vi hörs inte live så att säga, på internet.
Nej, det gör vi inte. Men, vi hörs inte strömmat som det heter. Men vi kommer göra en live-inspelning som vi lägger ut lite senare. Och ja. Solna Folkets hus har ni väl inte så långt till, hoppas jag.
Nej, hur svårt kan det vara?
Hur svårt kan det vara?
Ta oss på orden. Vi hörs, hej då.
Hej då.